Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Den där trudelutten signalerar att HIF-podden är tillbaka. Erik Persson, Marianne Svab, Mattias Hjelm. Vi tre ska försöka prata oss igenom vad vi har fått för intryck så här långt av nya HIF, om man nu kan säga så. De börjar ju om i Superettan och det har hänt mycket som ni alla vet. Och vi börjar direkt där, tycker jag. Intrycken från de första träningarna. Välkomna tillbaka till HIF-podden, alla ni lyssnare, och Erik Persson och Marianne Svab.
Tackar.
Tack så mycket. Kul att vara här och dra igång.
Det var ett tag sedan.
Ja, detta har vi längtat efter.
Fast inte så länge sedan, eftersom förra säsongen varade ända in i december. Ju.
Ja, jag har inte varit med. Jag var nu med i oktober senast. Så att jag har laddat i några månader. Så att,
då är du fullproppad med intryck. Då kan ju du ta ordet nu, Erik, och leverera vad du har fått ut av de första träningarna som vi har varit på.
Ja, jag har bara varit där två gånger, men man har väl ändå fått lite intryck. Det är ju nytt blod där med Jörgen Lennartsson och Mattias Lindsson som tränare, och Jörgen Lennartsson har varit väldigt aktiv på de träningarna jag har sett, så har han stoppat spelet och instruerat väldigt noggrant och med pondus och detaljerat. Och men det känns ju som en sån ledare som kan vara bra både för gruppen och individen. Och jag tror att relationen med spelarna kommer vara bättre med det här ledarskapet. Det är väl känslan så här långt. Sen, ja, truppmässigt så är det ju en del frågetecken, och de har uppe några juniorer och två överåriga juniorer, Viktor Göransson mittfält och Emil Hellman vänsterback. För dem är det A-lagskontrakt eller så stämplar de ut från Olympia. Ja, vad vill du mer veta?
Nej, vi bollar över till Marian här så får han komplettera med hans intryck, och så kanske jag kan komma med någonting också om ni inte redan har tagit det, när det är min tur.
Ja, men nej, jag har ju varit där ett par träningar också. Titta, det som har slagit mig är att, och det är ju alltid så här att alla tränare säger att deras lag ska träna mer och bättre än någonsin. Men jag tycker ändå någonstans att man har lagt, man ska ju veta det att 6 december, det är inte så långt bak i tiden när det stod klart att HIF som förening fick den här lavetten, den här smällen att man åker ur. Jag tycker de har liksom gått rätt snabbt över att kunna lämna det bakom sig, de som var med om det här, och blicka framåt. Man har jobbat snabbt, då Andreas Granqvist har väl jobbat dygnet runt med att få ihop den här truppen och tränarstaben. Och jag tycker det är vettigt att man har lagt rätt mycket resurser på liksom att få en bra tränarkonstellation som kan klubben dessutom som tidigare, och fått in medicinskt kunnig personal. Och på träningarna tycker jag framförallt, man noterar det, de flesta spelarna, vi kommer väl till det lite grann tydligare senare, men där är en bra intensitet, där är bra fart, och sen så har jag förstått att de kommer att träna mer än tidigare under den här inledningsfasen, uppbyggnadsfasen. Det kommer att vara fler träningstimmar. Man kör rätt ofta dubbla pass, förmiddagen och eftermiddagen. Och de här eftermiddagspassen, kanske tidigare där de har varit fri individuella, kommer det vara kollektiva fyspass till exempel. Så det är en del förändringar vad det gäller träningen så att säga och upplägget där.
Det gläder mig att ni inte har sagt ett ord som jag har noterat på den träningen jag var på. Och det kanske är långtgående att dra slutsatser från en träning. Men då lade jag märke till det i alla fall. Och det är just ordet glädje. Nu kanske det var att bara det att vara tillbaka på fotbollsplanen i sig var glädje. Men jag tyckte att det fanns någonting där, att en utstrålning av att det ändå skulle bli kul även om de inte vill vara i Superettan. Som man kanske inte fick uppleva så många gånger under fjolåret eftersom det ju var så tufft sportsligt hela året. Så det har jag noterat för att komplettera era intryck.
Jag tror att jag tror jag var inne på någon krönika också när Jörgen tillträdde. Man ser hur mycket Jörgen pratar individuellt med spelare. Jag vet att han gör det både före och efter träningarna också. Där har du också en viss skillnad. Alla tränare har ju såklart sin metod. Olof Mellbergs metod i fjol var att bara betrakta träningen som en headcoach gör utomlands. Och sen låter han andra sköta träningen. Jörgen vill vara mycket mer involverad. Vill vara mycket närmare spelare även ute på planen. Och ute i korridoren utanför omklädningsrummet. Så det tror jag, det har jag också lagt märke till. Därav också kanske liksom att man skapar en mer familjär känsla. Där spelarna kan gå till Jörgen Lennartsson och säga att jag har lite grann haft strul. Någon släkt i något bort eller något sånt. Bara så du vet denna veckan om jag känns lite borta sånt. Och jag tror att spelarna kommer mycket lättare kunna gå in och säga en sån sak till en sån. Men en tränare som inte bara utgår från iPaden och ritar streck och pilar och pratar 4-4-2 eller 4-2, vad det nu är, 4-57-39.
Ja, man vet aldrig vilka sifferkombinationer det kan bli i fotboll. Det finns ju en uppsjö av dem, och skulle man bena ut varenda kombination så har vi att göra i det här avsnittet.
Jag ska bara tillägga det, sen släpper jag gärna ordet, men grejen är ju den, får jag aldrig glömma att träna ett fotbollslag innebär att du arbetar med människor. Du kan inte koka ner alltihopa in i ett program och lägga ner det i en datafil och sen så tro att du får ut hur ett fotbollslag mår, hur individen mår. Och det är fortfarande så att det jobbet kan ju inte datorn göra till dig. Utan det är fortfarande så att du som tränare arbetar med människor.
Inte än i alla fall. Man vet ju aldrig vad vetenskapen tar någonstans. Snart kanske datorerna har känslor också.
En robottränare.
Ja. Jag tycker vi gör så här nu. Att vi tar lagdel för lagdel. Det är ju ett enkelt koncept som har funkat förr i poddsammanhang och i andra sammanhang. Och varför inte göra det igen? Det är dumt att uppfinna hjulet en gång till. Målvaktssidan. Ja. Kalle Joelsson fortsätter att dras med oflyt.
Ja, det är en ny mardröm, även om han nog lär vara tillbaka om ungefär en månad, så är det ju ett nytt bakslag, ett av många. Han har ju spelat, vad har han gjort? En tävlingsmatch på 1,5 år blev det, va? Han hade ju en väldigt bra vår i Allsvenskan. Efter Per Hanssons väldigt allvarliga skada där. Och då var han ju het. Kalle Olsson var med i U21-landslaget. IFK Norrköping ryckte i honom. Sen kom knäskadan. Och sen har han varit med i 4-0-förlusten i omgång 2 förra året mot Kalmar. Det är ju en målvakt med ganska hög kapacitet som har funkat på allsvensk nivå. Och ja... Tungt såklart. Känns som allt händer. Brutet finger och liksom nya ingrepp i knät. Och det tar aldrig slut.
Frågan är hur länge man kan vara borta från toppfotbollen i Sverige. Innan det har gått för lång tid. Eller om man som målvakt kan vara borta väldigt länge och sen komma tillbaka.
Du har väl en längre karriär som målvakt också kanske.
Alltså det känns som mycket handlar ju om vilket psyke Kalle Joelsson har här. Absolut att det går att komma tillbaka till ja, men samma höjder som han hade innan. Men det är ju, ja, han får jobba i motvind. Och dessutom jobbar han ju i en klubb där det är väldigt, väldigt tuff konkurrens. Så den dagen han kommer tillbaka, ja, det ska mycket till för att han får speltid i det här laget om Anders Lindegård och Alexander Nilsson är skadefri.
Det är ju den saken också. Därmed är vi ju inne på det som vi varit inne på ganska lång tid, att på målvaktssidan är ju HIF väldigt välklädd. Även om de hade mycket skador under fjolårssäsongen, absurt mycket skador just i den här lagdelen. Men som det ser ut nu, trots Kalles frånvaro, så ser det bra ut. Anders Lindegård är kvar, Alexander Nilsson, och så finns ju också Ian Pettersson att tillgå.
Alltså det är nästan för många målvakter. Alltså få ett superettan trupp så kan du inte hålla dig med fyra sådana namn. Alltså för det, som sagt, Kalle kommer tillbaka nu om en månad och då får man ju ändå förutsätta att han är med och konkurrerar. Då är det, alltså står det fyra stycken målvakter där samtliga har spelat i Allsvenskan och som hade gjort var en av dem hade ju gått in i förmodligen de flesta lag i superettan. Så att ha fyra sådana på, ja, det, i truppen, det är ju, jag vet inte, Ian kanske kan spela U19 fortfarande matcher. Eller han är överårig där också.
Nej, han kan spela U19.
Han kan spela U19, men.
Vis av erfarenheterna så skulle man kunna säga att HIF, ja, vi vet hur det var förra året. Vi behöver ha de här alla fyra eftersom vi har haft otur med skador. Men kommer de tillbaka så är det väl inte helt uteslutet att vi får se någon form av förhandling med någon annan klubb i någon form, skulle jag gissa i alla fall.
Jag trodde ju att Kalle Olsson kanske, ja, men, är den som har legat närmast till hands när det handlar om utlåning. Nu kom ju denna skadan som kanske har stört lite där, men det känns som han är i störst behov av det. Och även innan den här skadan här nu så känns det som att Alexander Nilsson efter förra säsongen att han just nu är två. Kalle Olsson hade kanske mått bra av matcher i en annan klubb för att komma tillbaka starkare. Men nu kom ju det här bakslaget och när man kollar igenom exempelvis Superettan-trupper, ja, det är inte många lag som söker målvakt. Det skulle vara kanske Akropolis och Brage. Sen de flesta lag har faktiskt målvakter och Division 1 är kanske för låg nivå. Så att man ska ju hitta något också.
Inget lätt pussel att lägga, men den dagen, den, ja, sorgen ska man kanske inte säga, men den problematiken får man ta då när det kommer. Vi hoppar framåt ett steg i planen och hamnar då på backarna. Och här har vi då en lagdel där det finns mer att fundera kring. Om vi tar de namn som står inskrivna i truppen nu så är det Ravi Soka, Andreas Granqvist, Martin Olsson, Kasper Widell. Martin Olsson har ju inte kontrakt om, men han står fortfarande kvar på deras webbplats i truppen. Och sen är Jakob Fölkelin Persson som är uppsatt som försvarare och Charlie Weber som är tillbaka efter utlåning. Ja, ni, om inte Martin Olsson skriver på ett nytt kontrakt och om inte Andreas Granqvist faktiskt håller att hans kropp funkar, då ser det ju väldigt tunt ut i det bakre ledet.
Ja, det är bara att konstatera att det är maffiga frågetecken där. Jag vill väl addera Andreas Landgren till försvarskonstellationen där också. Jag tror att han är första valet som högerback just nu faktiskt. Sen är han ju en väldigt bra mittfältare också. Så där har man ju Ravid Soka och Andreas Langen som två alternativ. Det finns ju talang i, ta Jakob Fölkling Persson exempelvis, men han hade ju mått bra av att spela, ja, helst bredvid Granqvist eller någon annan mer etablerad. Kolla på Halmstad som tog steget upp förra året. De hade Andreas Johansson och Josef Baffer som mittbackspar. Kasper Widell och Jakob Fölkling Persson, talangfulla. Men funkar det och gå upp till Allsvenskan här och nu med en 17-18-åring och en 20-åring? De behöver kanske lite uppbackning.
Du har Charlie Weber som har haft ett år i Superettan redan.
Ja, precis. Men ja, det är ju, vad är han? Han fyller 23 år. Visst, han har Superettan-erfarenhet, lite allsvensk erfarenhet. Men Jag skulle väl tro att om Granqvist inte kan göra comeback, att man letar efter något ganska etablerat mittbacksnamn.
Ska vi göra så här innan vi går vidare i mittbacksdiskussionen mellan oss tre, att vi lyssnar till Jakob Fölkelin Persson? För du, Marianne, du har pratat med honom under dagens träning idag, torsdagen, eller hur?
Jajamensan. Vi satte oss ner och pratade lite grann om bland annat hur vad han ser sig själv på, liksom vilken är hans idealiska, eftersom han har, i fjol spelade han i allsvenska, spelade han både på mittfältet och mittback, och ja, ni får lyssna själva.
Ja, konkurrera kan jag göra på båda, tycker jag. Sen jag ser mig själv som mittback med min längd och fysik och storlek, tycker jag passar bra som mittback, och jag har förutsättningar för det. Samtidigt som jag har spelat mittfältare innan och kan göra det, vilket jag har pratat med Jörgen om också. Han ser mig, jag kan spela båda positionerna. Vi pratar en snabbis om det. Och sen, men när jag spelar mittfältare så utvecklar jag mitt mittbackspel också genom fötterna och ta fram boll och vara bekväm i det spelet liksom. Så nej, det finns mycket fördelar i allt liksom. Speciellt mittfältare, då måste du ha hela paketet liksom, och det tar jag med mig i mittbackspelet sen också. Men jag ser mig själv som mittfältare, eller som mittback först och främst.
Just nu har ni värvat också på inom mittfältet, så börjar det bli rätt så packat där. Ja. Däremot så är det ganska öppet om mittbacksplatserna, speciellt som man inte vet hur det blir med Andreas Granqvist. Hur ser du på dig själv?
Nej, det är klart det är... Nej, två som ska spela. Om inte Granen spelar så är det någon av oss tre där. Annars ska någon spela bredvid Granen. Så där är någon som ska spela, och jag hoppas jag kan spela. Men det som du säger, det är öppet om platserna. Där är konkurrens. Och jag tycker det är bra att spela allihopa. Charlie känns som att han har mått bra av och varit ett år i Geist där. Och Kasper är ett år äldre, duktig, lovande spelare. Så nej. Jag tycker vi har bra fight om platserna.
Jakob Fölkelin Persson alltså, mittback / mittfältare. Var ser ni honom?
Mittback.
Mittback.
Först i kö nu. Så länge Andreas Granqvist är fortfarande uppe i sitt försök att komma tillbaka som fullfjädrad fotbollsspelare, då är Fölkelin första valet för mig just nu. Men där har ni ju hela Knut, det tror jag är den största problematiken just nu i truppen. Det är jättebra om Martin Olsson tillkommer. Det kan nog, för det är en fantastiskt bra fotbollsspelare på alla vis. Skulle han bestämma sig för att han ändå vill liksom det här med att han har EM i åtanke och han känner att jag vill nog utomlands. Då får ju HIF försöka skaka fram en vänsterback, men det är en annan diskussion. Men om inte Andreas Granqvist kan spela, åtminstone att kroppen håller i säg 25 omgångar, någonstans mellan 20-25 omgångar, då är det någonting som kommer få åverkningar genom hela truppen. Dels för att Andreas är en, liksom, det kan vi lägga att säga att det är en fruktansvärt skicklig fotbollsspelare, ja men det vet vi, men han är en karaktärspelare. Det märktes idag på träningen. Han var inte med mer än att han joggade bredvid och gjorde lite övningar. Men sen stod han bredvid och engagerade sig i tvåmålsspelet genom att driva på. Jag har jättesvårt att hitta de här, även om det finns rutinerade namn i truppen, de här karaktärerna som har det i sig någon annanstans. Och det som Erik var inne på då måste man gå ut och värva ett namn som, jag säger, det behöver kanske inte vara världens bästa fotbollsspelare, men det måste vara en karaktärspelare i det läget. För liksom, Jakob är duktig, det, och Videll och allt vad de heter nu. Ravitsuka kan väl också spela mittback, han gjorde väl det behjälpligt vid någon match. Men det är klart att det är ett stort hål Andreas Granqvist lämnar om han nu inte kan spela regelbundet.
Ja, och Martin Olsson, jag har ju sagt tidigare att skulle han förlänga med HIF så är det sensationellt. Jag tror fortfarande att det blir svårt. Och, ja, skulle han mot förmodan göra det, ja, då är det kanske vissa som tror att han ska spela mittback. Men det finns ju ingen annan vänsterback. Blir det så att Martin Olsson mot förmodan stannar, så ses han som vänsterback.
Framförallt så har han ju pratat med Janne Andersson. Och Janne, ska han vara med i EM-truppen så duger det inte att spela mittback i HIF.
Nej, men där kommer vi då till nästa problem. Att det finns ingen vänsterback i truppen. Ingen naturlig vänsterback i truppen som det ser ut just nu. Det finns inte ens en backup. Det är ju där Emil Hellman hoppas kunna ta en plats på ett A-lagskontrakt. Men av det jag har sett och det jag hör när jag har örat längs rälsen så är han väl i bästa fall en backup som det ser ut just nu. Simon Bengtsson från juniorleden född 2004 har varit pigg på träningarna men kanske inte superrättan redo i år.
Men kan det vara så att det till slut i alla fall landar där att man kontaktar Adam Eriksson igen? För han har väl inte gjort klart med någon ny klubb? Eller
jag har funderat på den biten faktiskt. Jag senast idag när jag stod på träningen. Varför inte? Han är lätt att komma i träning. Han är fortfarande i bra fysisk form. Har säkert hållit igång mer än liksom, fortfarande som en allsvensk fotbollsspelare. Just av den anledningen att han vill komma förberedd den dagen det eventuellt kommer ett erbjudande. De har ju honom här på plats. Det är ju, ja, det kanske slutar med det. Då tycker inte jag det alls är något en dålig lösning. Inte på något sätt.
En intelligent och bra människa med huvudet på rätta stället. Med där han ska vara. Alltid i topptrim fysiskt. Nästan aldrig skadad. Håller på allsvensk nivå. Var det ligger frågetecknet i det här läget?
Ja, nej, Adam är ju också en sån som kan att han inte fick förlängt i första läget. Han vet hur det funkar och är så pass klok så att han accepterar och vet att det funkar så här också. Det är inte konstigt inom elitfotbollen, inom elitidrotten. Ena veckan så kanske du inte får förlängt kontrakt, sen ringer och kanske samma klubb senare. Liksom. Jag tror inte det är liksom inga hard feelings heller från hans sida. Utan han kan nog glida in rätt sömlöst i och börja göra jobbet som man ska. Och tittar man då liksom, om i ett optimalt läge och vi säger att följer Eriks, jag är lite inne på Eriks linje, det vore sensationellt om Martin skrev på. Så om man inte gör det så har du kanske en backlinje då som premiären och förutsätter vi att Granqvist kommer i skick. Ja, men då har du Landgren, Granqvist, Völkerling, Adam Eriksson och Anders Lindegård som målvakt. Jag tycker inte det är så dålig försvarslinje för att vara superettan.
Nej, och jag har också tänkt på det här Adam Eriksson-spåret. Skannar man av spelare i superettan och allsvenskan som är hyfsat etablerade. Ja, man kan hitta Oskar Sverrisson som har suttit på en bänk i Häcken som kanske skulle kunna bli ett alternativ. Men jag hittar i alla fall inte jättemånga heta namn. Och ja, HIF är precis en spelare från Estland så att de kollar utomlands också. Där har jag inte lika bra koll. Men som ni är inne på, man vet ju vad man får i Adam Eriksson. Adam Eriksson vet vad han får. Och frågan är hur många alternativ det finns för honom. Degerfors, nykomling i allsvenskan, skulle man kanske kunna tänka vara ett alternativ. Nu har de tagit Anton Kralj istället. Jag vet inte hur många alternativ han har i heller.
Han är civilt rotad här i Helsingborg, det ska man inte glömma, och ha ett civilt arbete också.
Men nu spekulerar vi. Det här är ju ingenting som på något vis är kommenterat utåt från HIF att det är på gång.
Det får vi i podd.
Det får vi i podd, precis. Men dit jag vill komma är att vi, som det ser ut just nu så ingår han inte i någon HIF-trupp. Och som det ser ut nu så ingår inte heller Martin Olsson på något kontrakt i någon HIF-trupp. Så om vi då tänker att Martin Olsson förmodligen inte kommer att ingå heller, även om Andreas Granqvist kan spela, så är jag inne på att man behöver fylla på med ytterligare någon spelare i alla fall, även om Granen är med.
Ja, absolut. Ett namn som någonstans finns med i leken, han har inte heller kontrakt och han är skadad, men Marcus Olsson kanske kan göra comeback till sommaren. De kanske ser en möjlighet att förlänga med honom och där kanske man har ett
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Vänsterbacksalternativ. Men vågar man då satsa vänsterbackskortet under året på exempelvis Emil Hellman? Nej, det, där är jag tveksam. Så att, även om man räknar in Marcus Olsson, som man lätt glömmer i den här ekvationen, så behöver man en slagkraftig vänsterback här och nu. Och sen är det ju, även om Andreas Granqvist skulle göra ett par tre matcher, så är det ju ändå frågetecken, håller han i längden? Så att det känns som att, ja, det kommer att vara frågetecken ett tag till här.
Det är ju en slags Gordons knut här, eller moment 22. För Andreas Granqvist är den som är högst involverad i att plocka in spelare, och han själv sitter på alla nycklar, men han vet ju, han kan inte ens, han kan veta om nycklarna passar i låset för hela säsongen, att han kan öppna alla dörrar. Så det är ju en jättekonstig situation som Andreas Granqvist befinner sig i nu.
Ja, verkligen. Hur länge kan de vänta på att han får ut sina kvitton, vad säger om de är negativa eller positiva? Nu börjar träningsmatcherna snart, och ja, det är en väldigt klurig situation.
Och det här vill man inte ha i en trupp när man ska förbereda sig för en ny säsong och förhoppningsvis kunna göra väldigt bra ifrån sig och rent av kanske kunna stå tillbaka till allsvenskan direkt. Man vill ju inte ha såna här stora frågetecken i en trupp.
Nej, och i den positionen också. I centrallinjen. Man pratar ju ofta om att bygga en stark centrallinje, att det där slagkraftiga lag har sin grund. Så att det är problematiskt utan tvekan.
Vi lämnar.
Men mycket löses ju om, som sagt, var han ger klartecken och är med i den där premiären i Sundsvall.
Precis, men då kommer ju följd frågetecknet för hur många matcher håller han? Håller han en hel säsong, som du också var inne, Marian, på inledningsvis? 20-25 matcher pratar du om. Ingen vet ju det. Ingen vet ju. Det kanske känns jättebra i premiären.
Allra minst granen.
Så hur man vänder och vrider på det, kommer vi tillbaka till det där frågetecknet, Erik. Vad händer om han går sönder efter 3 matcher? Då står man där i alla fall. Vi lämnar försvararna och tittar på mittfältarna. Vad säger ni om det?
Spontan tanke är att det ser väldigt bra ut om alla är friska rent spetsmässigt. Att man kommer att köra 3 mittfältare, vackra, 3 liksom centrala mittfältare. Då kan man få en ganska bra startuppställning, men bredden finns inte riktigt där. Sen får vi se om Viktor Göransson då, den överårige junioren, får ett kontrakt. Jag tror att det ligger ganska nära till hands ändå, att det är planen, att man vill fylla på där. Då har man lite fler alternativ i alla fall. Men, ja.
Vilka räknar du då in som mittfältare? Du har ju plockat bort Andreas Landgren och lagt in honom på backsidan. Och som det står uppställt på HIFs webbplats, så finns där Marcus Olsson, Andreas Landgren, Brandur Henriksson, Vladislav Krejda och Daniel Hafsteinsson. Så jag antar att du har puttat ner kanske Rasmus Jönsson som mittfältare där då, eller?
Ja, alltså om man tänker ett 4-3-3 eller 4-2-3-1. Jag tänker väl främst 4-3-3. Så Vladimir Krejda.
Det är där man landar. Det där var han har sagt att man vill utgå ifrån. När man anfaller.
Ja. 4-3-3. Så Vladislav Krejda som sexa, alltså som sittande mittfältare, och sen Rasmus Jönsson och Brandon Henriksson framför där. Det är så jag tänker. Sen är Andreas Langen såklart ett alternativ också. Väldigt bra sådant. Men jag skulle tro i ursprungsläget så är han främst konkurrent på högerbackspositionen. För det behövs.
Och Daniel Hafsteinsson.
Ja, Daniel Hafsteinsson som ju var utlånad hemma på Island förra året och var lite skadad i slutet, och säsongen slutade tidigare på grund av nya coronarestriktioner där. Men gjorde det ganska bra i de 11, 12, 13 matcher han spelade. Han hade en ganska offensiv roll och gjorde en del poäng. Men han har ju inte gjort någonting i HIF så länge. Så vi vet ju inte riktigt var vi har honom. Men han har ju ganska hög status där hemma och varit U21-landslagskapten. Så det bör ju finnas någon form av grundkapacitet. Men vi har ju inte sett hans höga höjder än så länge i alla fall.
Så spets i Rasmus Jönsson och ett par till, men inte så mycket bredd sammanfattningsvis.
Nej, de är inte så många heller. Det vore naturligt om Viktor Göransson då får ett kontrakt. Andreas Granqvist har ju sagt att de inte tittar eller jagar fler mittfältare här nu efter att Vladislav Krejda skrev på och Mix Diskrud och flyttat till Turkiet. Och då känns det lite tunt här och nu, så att jag skulle ju tro att planen är att lyfta upp Viktor Göransson om han visar att han förtjänar det här nu under försäsongen.
Ja, du har ju som han skulle kunna, nej, han måste vara längre upp. Jag tänker på Dennis Olsson.
Ja, det är ju
en kantspelare, ja.
Ja, det är ju en ytterforward då i 4-3-3 och just ytterforwards, ja, där finns det inte alls mycket heller.
Nej, där saknar jag också namn. Där tycker jag också man, ja. I dagsläget är det väl Max och Dennis.
Ja, det är ju det. Sen skulle man kanske kunna tänka sig att Rasmus Jönsson kan gå
fast
in där.
Det vill han inte.
Om man spelar med tre centrerade ytterforward. Man kan spela 4-3-3 på olika sätt. Man kan nästan ha tre nior där framme. Men det känns väl snarare som att Rasmus Jönsson kommer utgå från mittfältet. Så att ja, där är det inte många namn. Asad Alamlawi som är skadad nu är ju bäst som nia, alltså central forward, men spelar faktiskt lite ytterforward när han var i Ängelholm också, så han skulle kunna gå där. Men han har ju också en enorm skadhistorik.
Rasmus är skadad här och nu. Rasmus att han har hittat sin position, som jag tycker ändå han gjorde när de till slut hittade det här offensiva där han kunde komma från lite grann från mittfältet i allsvenskan då, i slutet av allsvenskan. Det är nästan som ett nyförvärv att man har hittat, lyckas äntligen, för det var ju, han flyttades runt lite grann där under säsongen i början, va? Och var väl inte helt nöjd själv.
Nej, då var han ju, alltså under försäsongen var han ju lite i den rollen som jag pratar om här nu, någon form av centrerad ytterforwardsroll, och det funkar ju inte riktigt. Sen var det väldigt mycket som inte funkade i HIF då. Men han visar ju faktiskt en del egenskaper som en box-till-box-mittfältare i vissa matcher förra året. Han löpte väldigt mycket från straffområde till straffområde. Så att jag tror att det gömmer sig en bra central mittfältare där i det här systemet också.
Om man ska veta det, liksom, alltså att Rasmus är ju en så kallad hemmakatt. En som har genom hela karriären trivs bäst på ett ställe. Och det är Olympia. Och nu har han dessutom fått ett längre kontrakt. Det blev till och med ett treårskontrakt i slut, va?
Ja, det blir 2023 går det ut. Det blir tre år.
Ja, det blir tre säsonger till. Bara en sån sak tror jag betyder rätt mycket, som sagt var, liksom Rasmus trivs här och nu och hemma, och att han, jag tror att vi får se en helt annan Rasmus. Jag hoppas det också. Det har sett jättebra ut på träningarna så här långt, och det är ju glädjande förstås för HIFs del också att se. Så för mig är det nästan också som ett offensivt nyförvärv att han redan från start är där han är, för han var ju inte färdig när han kom in förra året. Alltså det tog rätt lång tid innan han kom igång på försäsongen. Och sen så blev det en massa strul med att de inte hittade rätt position till honom. Nu har han rätt position, ett nytt kontrakt. Och jag kan bara säga som att det är en riktigt, riktigt bra förstärkning för HIF. En motiverad och glad Rasmus Jönsson.
Och förhoppningsvis skadefri, för han åkte på en skada i slutet av förra säsongen också.
Sant.
Okej, Rasmus Jönsson då, som mittfältare i det sättet ni pratar fotboll och system här då. Men tittar man framåt så ser det ju på pappret väldigt bra ut. Och ändå kommer vi att höja varningens finger eller frågetäckets finger. Nåväl, Azad Alhamlawi, han har ju varit skadebenägen. Finns potential, det såg vi. Vi får ju vänta och se med hur han kan återhämta sig och om han kan få hålla sig skadefri. Kanske kan Alhaji Gero få någon slags renässans när Olof Mellberg inte är kvar och därmed den automatiska frysboxen för hans del. Så får vi se om han hamnar i den igen eller inte under Jörgen Lennartsson. Dennis Olsson då ny från Eskils minne. Sen finns ju Noel Mbo kvar, Max Svensson och Anthony van den Hurk. Jani, namnmässigt ser det starkt ut. Och förblir det så här så ser det starkt ut. Men vem vet?
Det är ju Anthony van den Hurk och Max Svensson som är något av ryktenas män. Det snackas ju om att andra klubbar har koll på dem och det vore ju naturligt. Sen från intresse till att det blir något konkret, det kan ofta vara en bra bit. Och ja, sista ordet är väl inte sagt, men det, ja, det finns ju absolut en chans att de står där i premiären i Sundsvall. Det finns också en chans slash risk att de blir sålda. Jag har svårt att liksom peka någon form av riktning där utan att landa i att det är 50-50 i min bok som det ser ut just nu. Men det är ju nödvändigt eller vad man ska säga att de blir kvar. För det är ju spetsspelarna offensivt sett. Det är ju ganska många spelare där framme bland anfallarna. Men var står Noel Mbo? Han skulle kanske kunna gå som ytterforward också, men han har inte rusat marknaden i HIF. Alhaji Gero, ja, du pratar om renässans och så, ja, kanske, men han har ju aldrig varit en dokumenterad målskytt. Och sen Azad Alhamlawi, jättestor potential, men det är alla de här skadorna som stör. Dennis Olsson har också haft skador under alla säsonger förutom den gångna säsongen, och nu har han börjat det här året med att vara sjuk och är ju ny på den här scenen också, så det är inte givet att han tar en startplats även om han är frisk. Ja, det är väl något ytterforwards alternativ som jag hade efterlyst lite, även om Max Svensson och Anthony van den Hurk blir kvar.
Och frågan man måste ställa sig är ju hur lång tid tar det för Max Svensson och Anthony van den Hurk att acceptera läget om de blir kvar? Hur många matcher tar det för dem att de accepterar det läget och ger sitt de där extra procenten och får ut sina bästa versioner av sig själva? Ja, kanske redan från start, men man vet aldrig med två spelare som öppet deklarerat att de ju helst inte vill vara kvar i HIF vill de ju vara kvar, men inte spela i Superettan, de vill ju spela högre upp.
Jag tycker det syns faktiskt lite grann här och där på träningarna i just de två, där jag tidigare nämnde Rasmus Jönsson och Andreas Langren som verkligen driver på det här och som har varit med länge och spelat på toppnivå och så. Så ser man då liksom, jag säger inte att de struntar i det och demonstrativt tjurar Anthony van den Hurk och Max Svensson, men de är ju inte, sticker ju inte ut på samma sätt på träningarna som jag trodde att de skulle göra liksom. Nu är vi här igen. Jag vet inte om de fortfarande går och försöker liksom ha huvudet någon annanstans, men, och att de inte alltid har huvudet 100% fokuserat här och nu på HIF. Och det kanske det blir, men att det kanske tar lite grann tid att ja, de får väl kanske liksom att det som du är inne på, Mattias, att sträckan för dem att acceptera var HIF är som lag här och nu kanske tar lite längre tid för dem. När det dessutom kanske börjar gå upp för dem att ajå, klubbar står inte i kö, för där finns ju faktiskt en annan problematik idag. Det är att de klubbarna vi pratar om på den hyllan som skulle kunna vara intresserade av de här spelarna, Max och Anthony, alltså de har ju den slanten de har i dessa pandemitider, och den slanten måste de förvalta väldigt väl. I vanliga fall, kanske en vanlig säsong hade man kunnat ta, ja men vi tar dem och sen så tar vi ytterligare en spelare Nu står man med en vågskål. Varenda ett beslut i de flesta klubbarna. HIF eller då superettaklubbar eller de flesta allsvenska klubbar utan Malmö, utländska klubbar som vi pratar då utanför de stora ligorna. Alltså de måste ju väga varenda ett beslut på guldvåg. Med tanke på att ovissheten fortsätter i omvärlden. Så tror jag.
Ja, absolut. Jag skriver under på det. Det har ju ryktats som bland annat IFK Göteborg kring båda de här spelarna. Och där är det ju ingen drömekonomi som på så många andra ställen som du säger, Marianne. Och de hoppas väl få hem Marcus Berg till sommaren. Och då tar man nog inte in Anthony van den Hoek nu. Och stannar hos Majesh och då kanske man kan ta in Max Svensson. Det är ett pussel på många andra ställen. Och när vi kommer in i februari, mars, då har det gått ganska lång tid. Alltså, kan HIF acceptera ett bud då och hitta någon slagkraftig ersättare? Det är många faktorer som
och som spelare, och som spelare kan du inte tjura hur länge som helst, för det kommer ett sommarfönster också som egentligen är på många sätt alltså vad det gäller möjligheter, alternativ, är mycket bättre än vinterfönstret. Och går du då och tjurar och liksom går runt och inte försöker göra ditt jobb, då kan det ligga där i fatet sen när nästa fönster kommer.
Ja, absolut. Alltså det bästa, om nu Max Svensson och Anthony van den Hoek stannar, det bästa de kan göra både för sig själv och för klubben är ju knyta näven i fickan och leverera. För det är klubbar som är intresserade, det är ju klubbar som tittar på dem. De kollar nu också vad de har för karaktär här. För detta är ju ett karaktärstest om de blir kvar i klubben och får börja om i superettan. Gör de det, spelar de ändå då på hög nivå så kanske det signalerar någon form av bra mentala egenskaper som andra klubbar tittar på också.
Men om jag får lägga an ett perspektiv från andra hållet, när ni är inne på detta med pandemins lagar kan man ju nästan säga, som styr vad klubbar kan göra och så. Både Anthony och Max har ju bevisat, Max under flera säsonger och Anthony under sin första allsvenska säsong, att de håller på den nivån. Och varför plocka in en annan anfallare, tänker jag, i andra allsvenska lag som man kanske inte vet att de kommer att funka just i allsvenskan, när det finns en målskytt av Anthony van den Hoeks slag redan. Det borde väl tala för honom och även Max när andra klubbar tittar på dem.
Jo, absolut. Sen finns det ju andra spelare i den kategorin också. Häcken exempelvis har ju tagit in Alexander Jeremejeff som är en väldigt bra allsvensk forward, så att det finns ju fler än de här. Men absolut, det är ju något som talar för dem. Och de känns, alltså Max har ju tagit den här vändan i superettan, behövde åren i superettan då. För att få bort lite valpighet och bli en riktigt bra seniorspelare. Han känns ju färdig med det. Han behöver inte det steget egentligen. Men situationen är som situationen är. Så att det kan ju bli så ändå. Det är klurigt. Alltså, det är verkligen ett mentalt test för dem. Och en utmaning för HIF och få rätt fokus.
Och sen har vi ju då Gero och Mbo och svårt att säga någonting om de här träningarna när jag ser dem, och de sliter och jobbar på utifrån sina förutsättningar och så, men visst, de har ju ibland så exploderar det och liksom, men sen så har du ju det diffar så mycket mellan en nivå där man känner att wow, det kommer ett inlägg och så är det ett fantastiskt avslut för någon. Och sen i nästa stund så går det i två, tre anfall där bara bollen studsar ifrån respektive spelare. Och nu är det lite grann sista chansen där Jörgen Lennartsson kan skruva på saker rätt hos de här två forwards. Vi ska inte glömma det, jag tror, och ni får rätta mig här, Noel Mbo till exempel. Han var väl den som gjorde flest mål under försäsongen i fjol. Han var väl den bästa målskytt nästan, va?
Ja, jag tror det landade på det. Han gjorde ett hattrick där mot Lunds BK.
Ja, så var det.
Som senare var nära att trilla ur ettan. Så, att,
ja, så det ska man inte dra för sig.
Han blev den bästa målskytt sen
gjorde vad det betyder.
Den bästa lagen.
Nej, absolut. Och så, som sagt var, det pendlar fortfarande mycket för mig på träningarna mellan dem. Men det känns också som att Jörgen och resten av tränarstaben jobbar verkligen hårt utifrån att vi har det materialet vi har. Vi måste försöka klämma ur så mycket effekt som möjligt det går. Så att, men detta är lite grann sista chansen. För hur många tränare har de då haft som har försökt? Pejo, Melberg, ja. Och nu Jörgen.
Henrik Claesson också.
Henrik Claesson och nu Jörgen.
Om jag nu får anta rollen som the good guy här. Mm. Titta på det. Kanske på det positiva för de här spelarna är att nu kanske det är på en nivå där deras spelstilar passar bättre. Mer av brunkarspel. Kanske inte är lika avgörande med om bollen studsar lite oftare för dem än för andra. Och att de med sin fysiska spelstil kan få ut mer och ge mer till HIF. Även om inte de blir målskyttar.
Jag känner mig inte som en bad guy när jag säger överhuvudtaget. Utan bara hänvisar till fakta att Mattias Lindström hade en båt till exempel i Eskilsminne. Och där fick han inte spela någonting, väl Erik?
Ja, han fick 11 matcher och 3 mål. Men han var ju faktiskt bänkad i någon match. Och
ja.
Det var ju lite disciplinära problem där. När
Bo
struntade i några...
Men Lindström kan honom. Lindström kan honom hur som helst. Och kan inte de få ut någonting ur honom nu så...
Ja, och det är ju intressant där. Jag tror inte Mattias Lindström är särskilt långsint, men han hade ju förväntat sig mer av Nolan Bowe när han blev inlånad till Eskilsminne den hösten, utan tvekan.
Och då pratar vi division 1, då var det inte ens superettan.
Ja, just det. Så att nej, men de är i truppen nu, de jobbar med dem, det märks, det är liksom, det kanske också gäller, kanske på något sätt kan, de försöker verkligen skruva på alla detaljer. Med utifrån det man, för de vet om det här är spelarna vi har. HIF har den ekonomin man har. Det kanske kommer in någon spelare till beroende på vad som händer och det vi snackar om nu i truppen. Men och då kan man inte negligera som du kanske, eller så att du jobbar mer med vissa spelare och liksom känner liksom som tränare och kommer in till dukat bord med 2 spelare, högklassiga spelare på varje position. Då kan du jobba på ett sätt. Nu har man inte råd att jobba på ett annat sätt än att försöka klämma ur så mycket det bara går ur varje spelare.
Intressant. Vi pratar ju om Max Svensson och Antin van den Hoek som kanske kan vara på väg bort från HIF. Alhaji Gero är ju en sån spelare som det sägs att HIF har försökt bli av med. Han ska ju sitta på en ganska hög lön. Han kom ju till klubben som en ganska bra status när han kom den där sommaren. Vad blev det? 2019 va?
19.
Då var det ju inte väldigt länge sedan han hade gjort många bra matcher i Europa League för Östersund. Han var väldigt uppskattad där uppe. Kände väl HF ganska tidigt att det var något av en felrekrytering och så här långt har det ju faktiskt varit det kan jag tycka. Men sen är det ju andra klubbar som ska nappa på honom och det har de ju bevisligen än så länge inte gjort, så att han lär väl bli kvar även om HIF enligt vad jag har hört och försökt se om han kan hitta något annat för att frigöra löneutrymme och så. Nolan Bowe, där är ju inte samma ekonomiska aspekt, han sitter på ett mindre kontrakt, mindre lön och där är det väl inte samma diskussion. Hyfsat klart att han stannar.
Då har vi gått igenom hela truppen och plockat fram vad vi ser som frågetecken. Det är en omstart som jag sa inledningsvis i Superettan. Och mycket har hänt och kanske kommer ganska mycket att hända också. Det har vi all anledning att fortsätta med i vår bevakning av HIF på hd.se och i Helsingborgs Dagblad. Och även i poddsammanhang, ibland tv också. Ni vet var ni hittar oss. Vi fortsätter att hålla er så uppdaterade vi kan. Och så tackar vi er för den här veckan att ni följde med oss i HIF-podden och hälsar er välkomna framöver igen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.